Välkomna återigen allihopa till Inte en singel, som idag är uppe i avsnitt 43. Jag heter ju Henrik Andersson och sitter som vanligt med Anders Hesselbom.
Hej. Hallå. Ska jag vara, hej!
Hej ska du vara och välkomna på dig!
Ja.
Idag har vi ju en skiva som den innehåller ju enligt mig några av de absolut största popsinglarna på 80-talet.
Inte särskilt många, men de som är riktigt bra. Men jag ska också säga att den här skivan är en sån här som jag har haft stående i min skivsamling ganska länge. Och det var länge sedan jag lyssnade igenom den. Så nu när vi skulle prata om den här i podden så lyssnade jag på den igen. Fy fasiken, inom sin genre är ju det här vansinnigt bra.
Ja, vi pratar idag om Kim Wildes Select från 1982. Jag vill säga att det här är hennes andra album.
Ja.
Ja, och det är ju alltså det är ju tidigt 80-tal. Det finns Kim Wilde har ju genom hela karriären gått, hon har inte varit rädd för att låta aggressivt upptempo dans liksom. Det har hon ju gjort. Hon har ju precis dessutom släppt en ny singel, bara en sån sak. Hon håller på, och den var också så här liksom energisk upptempo.
Jag har inte vågat lyssna på den än, men jag kanske ska göra det.
Körde ju den på radioprogrammet förra veckan.
Ja, just det, men det gjorde du ju.
Förra eller förra?
Ja. Just det, så var det. Jag vet också att hon var ju ute på sin Greatest Hits Tour för några år sedan. Och den var jag såg, men det var ju ett ganska tryggt biljettköp eftersom då visste man att man skulle få höra alla hits. Och naturligtvis så är ju Cambodia från den här skivan var ju såklart extra numret då, eftersom det är ju precis som du säger, en av hennes största hits någonsin. De som inte är Kim Wilde-fans, de liksom, Kids in America och sådär. Men, och sen var det ju också, jag vet inte hur det var sen, men det här är hennes andra skiva som sagt, och det är ju Marty och Ricky som har skrivit alla låtar.
Ja, pappa och bror.
Ja,
och Ricky, för storyn är ju den, vet du, från början så skulle ju, det var ju Ricky som skulle bli det liksom kändisen. Det var han som skulle vara artisten i familjen. Så att han och pappa höll ju på och skrev låtar, så var det någon som sa att kan vi inte låta Kim sjunga och bara testa liksom så. Och så var det då Kids in America. Ja. Och sen var det ju låst. Det gick inte att göra någonting annat.
Nej, och Ricky och Kim spelar ju fortfarande tillsammans. Han är ju gitarrist i hennes band och han är ju fortfarande hennes primära låtskrivare. Men Ricky var väl typ 20 när den här spelades in, Kim Wilde 21. Så de behövde, och deras far var ju dessutom proffsmusiker. Så det var väl...
Ja, Rickys enda skiva är väl den här I Am An Astronaut.
Ja, just det, som någon valgrenare gjorde på svenska, om det kan vara Niklas eller någon.
Ja, precis.
Någon. Jag är en astronaut. Men som sagt, han kan ju skriva låtar idag och de hade ju bra hjälp in av Marty.
Ja, för pappan var ju liksom, han var ju en rockpopartist i alla fall, som hade liksom en egen musikkarriär bakom sig. Så att, det var ju inte som att och pappa och brorsan ska skriva några låtar, utan det var ju en kille som var inne i branschen redan.
Ja, som ville hjälpa sina barn in i branschen av någon konstig anledning. Det där har jag ju väldigt svårt för det är ju någonting som jag sagt till mina barn, bli inte programmerare, för att jag är programmerare, så jag vet vilket skit göra det är. Men han tydligen var musiker som ändå kunde tänka sig att låta sina barn bli det. Det är tryggt.
Ja. På den här skivan har vi ju 10 låtar, eller ja, typ 11. För att efter den sista låten där så är det något som heter Reprise, och då är det ju egentligen en annan version av View from a Bridge vi hör. 5 låtar på A-sidan, 5 låtar på B-sidan, 2 singlar.
Ja.
Och den första singeln var ju Cambodia, som den du nämnde, och den kom ju ut i november 81, så det är ju nästan 6-7 månader här från det singelsläppet tills dess att albumet kom ut. Och sen den andra singeln kom ju ut i april, så det var ju liksom nu kommer albumet singeln, men efter det så kom det inga singlar från det här albumet, och det är ju intressant i sig.
Men jag undrar om det kan vara så att Marty hade en studio, att de gjorde väldigt mycket hemma och att de kunde plocka och pilla i lugn och ro. För om du hyr studiotid för timpris, då sitter du inte och pluppar med en låt i 7 månader, kan jag säga.
Nej, troligen inte. Men med tanke på den stora framgången som första albumet var, så hade de väl förmodligen lite ekonomisk backning från skivbolaget. Jag tror att det är CBS.
Första skivan var ju en framgång, så det är inte omöjligt att de hade backningen.
Men vi hoppar väl in helt enkelt och börjar lyssna på låtarna. Första låten på A-sidan heter Ego. Det vart alltså inte en singel. Den låter så här. Ja, det börjar ju väldigt energiskt här. Alltså min sambo sa, vad fan är det du lyssnar på, sa hon.
Jag tyckte det var kaxigt det här.
Ja, det är kaxigt alltså. Och hon tyckte att det var så att låten gick i ett sånt hysteriskt tempo medan hon sjöng i ett lugnare tempo till den.
Men gud vad intressant. Precis samma sak sa jag till dig nu när vi lyssnat. Hon flyter lite grann utanpå det aggressiva kompet som är. Men vad kul, då tyckte vi samma.
Fast hon störde sig på den här låten. Hon tyckte att kan den vara slut snart, sa hon.
Jag tyckte tvärtom att det var riktigt bra. Riktigt bra start. Jag ska också säga... Först tänkte jag säga att det här var en av de låtarna som jag tänkte kunde passa som singel, men jag ångrar mig ganska snabbt att ta tillbaks det, för den är inte särskilt representativ för skivan i övrigt. Eller den är det, men det finns de som är mer representativa. Mm. Mm. Och sen är det ju också det här är ju en rakt igenom bra skiva inom sin genre, så det finns ju mycket att välja på här. Givetvis, det är kanske ingenting som lever upp till Cambodia, men det är en riktigt bra skiva.
Jag håller med dig, men den här låten kan jag känna att den är lite, jag gillar refrängen, men verserna är lite sådär, det känns, det är för fladdrigt på något sätt i musiken. Jag skulle gilla att den var mer, ja, jag vet inte.
Ångrar jag mig att säga, det här är en potentiell singel. Jag måste gå emot
ja,
det.
Men då, hugg,
jag får inte kritisera
bara.
När det är en så stark start.
Låt nummer två heter Words Fell Down och blev inte en singel. Den låter så här. Här däremot, här sitter det som en smäck för mig. Jag tycker det här är otroligt bra.
Ja, jag kan ju tycka att personligen så för det här nästan tankarna lite grann till postpunk i den här melodin som går ganska upp och ner. Men den har ju fortfarande botten, alltså basen i den här syntbiten som på något sätt präglade henne. Så personligen kanske jag håller den här lite svagare, men jag hör ju att det är bra. Jag är ju inte döv. Jag hör ju att det är skitbra.
Nej, men alltså om vi ska sätta den här skivan i ett perspektiv då, du nämner postpunken som förstås, alltså det var ju mycket alternativ musik på den här tiden som kom från alla möjliga håll, från olika sidor. Det var mycket reggae-influenser och ska-influenser. Du hade väldigt, på den här tiden, ganska enkel synt. Mm. Tittar du på Depeche Mode samtida liksom.
Ja.
Och sen samtidigt så hade du då det som räknades som dansmusik på den här tiden. Det var ju inte elektronikbaserat på det här sättet.
Nej, det hade inte slagit igenom där.
Det här är, i den här samtiden, väldigt nyskapande egentligen.
Du har helt rätt i det du säger. När det gäller hur man formar sina melodier och sånt där, så för mig har ju Bow Wow och Adamant och de här, de har ju på något sätt definierat vad jag betraktar som postpunk. Men det råder ju inga tvivel om att beatet här är ju, alltså det är synt, men musikstilen går ju åt disco, precis som, alltså jag ska inte upprepa det du säger, jag tycker att du har helt rätt.
Men riktigt bra låt för mig, jag kan säga redan nu, det här är ett singelval för mig.
Ja, jag håller med, jag backar om Ego, jag säger Words Fell Down är bättre, jag ångrar mig.
Spår 3 blev inte heller en singel och heter Action City. Men det där är en elbas, eller hur?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är en syntbas, om jag ska vara ärlig. Du borde ha frågat innan jag lyssnade, för jag lyssnade inte så noga, men jag tror att det är en syntbas. Och jag tror också att det här var väl den sämsta kompositionen vi har hört hittills, men den håller ju ställningen när det gäller produktion och ljudbild och beat och sånt där. Det gör den verkligen. Låten är kanske lite för enkel.
Det är en Kim Wilde-låt. Man hör det. Alltså, hennes sång gör ju det hela så. Men vi lägger stämpeln albumspår på den där då.
Definitivt. Hennes sång är ju speciell i och med att det är fet musik. Alltså, de tar ju upp väldigt mycket av bandbredden för att få instrumenten att verkligen ta plats och komma ut genom högtalaren. Och sen så har hon en ganska sprödröst. Och jag tror att det kan vara en av anledningarna till att Kids in America blev en så stor hit. Att den kontrasten var jäkligt maffig alltså.
Ja, för hon har ju en styrka i rösten samtidigt som den är, som du säger, väldigt spröd. Det finns ju liksom ingen tyngd i rösten.
Ja.
Men hon har väldigt bra kontroll över det hon kan göra. Så att det är ändå...
Och nu när hon inte riktigt tar samma höga toner så har hon ju dessutom med sig Rickys dotter som backup-sångare när de är ute och turnerar.
Aha, och de låter, ta spikarna liksom.
De låter förvånansvärt lika, ska jag säga. Så det var kul.
Spännande, spännande. Spår 4 på A-sidan, då kommer vi till alltså singel nummer 2 från det här albumet, och det är ju View from a Bridge. Det är väl inte en låt man behöver presentera för någon, tänker jag. Men den låter så här. Det där är en syntbas.
Ja, det där är en syntbas. De har förvånansvärt mycket dynamik i att den varierar. Dels hur mycket den når igenom mixen, för mixen är ju ganska tät. Och dels i hur... Ja, förmodligen är det väl något filter på attacken som varierar lite grann över tid. För den är väldigt dynamisk för att ha en syntbas. Men det hörs ju lång väg att det är en syntbas. Apropå synt. Jag får säga på en gång att DX7-an är en digital synt. Jag hade fel när jag pratade om DX7-an i förra avsnittet.
Så var det ju, vi fick ju ett par kommentarer om det där.
DX21 var den analoga, DX7 var den betydligt dyrare digitala. DX21 lät ju nästan lite bättre när det gäller stråkar och sådana saker, men i och med att den var ju så överkomlig pris att till och med källarbanden hade den. De riktiga coola killarna, de skulle ha DX7 som då var digital.
Ja, ja. Nej, men huvudsaken var att jag hade rätt.
Ja, och jag hade fel. Och våra lyssnare hade rätt.
View from a Bridge är en fantastiskt bra låt, och den har ju också, den har ju det här som jag älskar, när du verkligen känner en atmosfär i en låt, men också att den bygger upp sig. Den börjar lugnt, den bygger upp och sen mot slutet så kommer det till orkesterhittar och hon går upp och hon sjunger högt, och det är liksom fantastiskt bra låt. Ja, det är en av mina favoritlåtar någonsin i hela mitt liv någonsin. Det är ju bara så.
Ja, men då får jag vara lite speciell här och säga att jag tycker att kompositionen är klen, men jag tycker att arrangemanget är fantastiskt. Jag tycker att genomförandet är fantastiskt, uppbyggnaden också. Men jag tycker att den är lite stroppig. View from the Bridge. Så det är inte min favoritlåt, och på en sån här stark skiva, alltså det är ju en skitbra låt självklart, men på en sån här stark skiva är det inte självklara singelval. Jag tror att de själva satt och klurade när de funderade på vad som skulle bli en singel. Men i och med, återigen, den här blev ju en kommersiell framgång, så de valde ju rätt. Ja. Och därför kommer jag säga att okej, det är min smak det handlar om. Jag kommer inte ifrågasätta det här singelvalet, utan jag kanske snarare skulle vilja att skivbolaget, när de har en sån här stark produkt, skulle ha klämt in en eller kanske två singlar till. Så hade hon förmodligen sålt fler album.
Ja, jag tror inte hon hade några problem med att sälja det här albumet visserligen. Men om vi säger så här, om vi tar bort... Vi säger att nu är det första gången jag hör View from a Bridge.
Ja.
Den har inte blivit inmatad i mitt sinne sedan jag var 8 år gammal. då tror jag ändå att jag skulle ha fallit väldigt starkt för den här låten. Och jag vet inte riktigt vad du tycker det är liksom klient i kompositionen, för att det finns väldigt mycket... i den här låten, som jag ser det.
Men den har liksom sekvenser som jag tycker är lite stroppiga. Men skulle jag höra den för första gången idag, så skulle jag ju för det första reagera på att vilka gamla fina syntar de använt, så skulle jag bli nyfiken av den anledningen. Ja. När jag som ung hörde den här för första gången, då var ju inte det här gamla fina syntar, då var det hypermodernt istället. Och då skulle jag kanske bli intresserad av den, eller avskräckt av den anledningen. Jag
tror man skulle kunna släppa den här singeln idag, alltså säga att det är en ny produktion och som bara låtsas som ingenting.
Ja, du såg, det var ju någon, om det var P3 som släppte de 300 bästa låtarna någonsin. Och så kommer Kate Bush kommer ganska högt där med Running Up That Hill. Och det här är ju personer som inte har någon aning om Kate Bush eller vad hon har gjort, utan som röstar på henne för att hennes låt blev populär för att den var med i en tv-serie som de har sett.
Ja.
Och det visar ju att den här, hon är ju i soundet, förutom att hon är betydligt mer laid back, så är hon ju, när det gäller det syntiga soundet, så är hon ju ganska lik. Och det visar ju att den här, sånt här kan bli en hit idag. Det som stör mig är ju att just de här personerna som aldrig hört talas om Kate Bush säger att den låten ska vara med på topp. Alltså, har de hört Wuthering Heights? Har de hört någon annan låt hon har gjort, så är ju inte Running Up That Hill hennes bästa. Men de vet ingenting annat än det.
Nej, men alltså den där P300-listan, inte för att djupdyka i det allt för mycket, men den, jag funderar på hur fan de satte ihop den egentligen. Därför att dels är det som du säger att okej, förmodligen valde de Running Up That Hill på grund av bla bla bla. Och sen så vart ju en grej nu då, för att etta på listan var ju Robin med Dancing On My Own, som om det skulle vara den bästa låten.
Men liksom, det svarar ju på
hur de har satt ihop den. Det är inte ens Robins bästa låt.
Nej, det svarar ju på hur de har satt ihop den. Därför att det är bara låtar som är populära bland ungdomar.
Ja, men samtidigt när jag lyssnade på P300 här förra veckan, måste det vara, för de har ju hållit på att ha byggt upp den här listan, så körde de ganska mycket låtar som jag tänkte, vad fan, vem har grävt fram den här åt dem? De körde Ghetto Boys med My Mind's Playing Tricks on Me. Och det är en hiphop-låt som kom 92, kanske jag vågar säga.
Mm.
Och det var ju allt annat än en hit här i Sverige. Om du inte var inne på hiphop så skulle du inte kommit ihåg den låten. Så varför kom den in på listan? Det är jättekonstigt.
Ja.
Så därför tror jag att det är mycket externa människor inblandade i den här listan.
Ja, säkerligen. Men det är ju experter som de kallas för. En 23-åring som har smak. Alltså, det behöver inte vara en bra smak, utan en smak är ju expert nu för tiden.
Ja. Ja, jag vet inte, men sen var det ju en av presentatörerna var ju den där, vad heter han nu, Ison från Ison och Fille, så han är ju hiphoppare, så han är säkert koll på de här låtarna, stoppat
det är han som har dragit in dem. Ja,
ja. Inte för att frångå ämnet alltså, men sista låten på sida A heter Just a Feeling och den var inte en singel. Ja, jag vet inte. Jag har ingen, alltså den här ger inte mig något speciellt alls.
Nej, det är en av de svagare låtarna. Jag tycker att det är bra, men det är definitivt en av de svagare låtarna. Så definitivt ett albumspår. Soundet är coolt och jag är inte så säker på att det här analoga syntstråkarna som låter lite kantigt skulle betraktas som säkert attraktivt idag. Men alltså, jag tycker att det är futuristiskt idag. Jag tänker ju liksom på Kraftwerk och de här när jag hör det här. Jag tycker det är coolt.
Ja, men det är lite vasst ljud, men om man ser till den här synthwave och sån här, alltså det är ju inne att göra modern 80-tals synt nu liksom.
Men den är mjukare ofta.
Den är oftast mycket mjukare, det var precis det jag skulle säga, och där tror jag inte att någon skulle direkt lagt in de här lite mer glasiga.
Nej, glasiga är ett bra ord. Men jag är inte så säker på att många som gör synthwave har hört 80-talsmusik. Det är inte så
inte
säkert.
Nödvändigtvis. Nej.
Utan de har ju förmodligen lyssnat på annan synthwave.
Ja, och så det är den här idén om vad 80-tals synt. Ja, jag godkände synthwave som en egen musikstil i och med att det är inte någonting som faktiskt fanns.
Nej, precis. Och jag tänker också på när man såg de här filmerna.
Mer inspirerad av VHS-intron än någonting annat.
Du kommer ihåg Tillsammans av Lukas Moodysson. Att det är ju Lukas Moodyssons bild av 70-talet och inte någonting som har med 70-talet att göra som den där filmen handlade om. Mm. Och jag tror att det är ju det som är grejen med synthwave. En gör någonting som är inspirerat av 80-talet, den andra gör någonting som är inspirerat av det, och den tredje gör någonting som är inspirerat av det, och sen är kopplingen liksom helt borta. Men möjligtvis att man kan ana lite grann Warner Home Video och lite så här 3D-renderingar som de hade och sådär. Mm.
Det var ju någon som sa häromdagen också, det var en kommentar på en bild på ett typ ett rosa svettband sådär.
Ja.
Och så var det någon som sa, alltså, jag är så trött på den här bilden av 80-talet. För att 80-talet var väldigt brunt.
Ja, och du har säkert varit på 80-talsfest någon gång, eller sett på Facebook någon som har varit på 80-talsfest. Och sen så har tjejerna haft på sig rosa trikåer och en blå gymnastikdräkt. Hur många gick omkring så på 80-talet? Det var inte
det
många.
Det var Susanne Lanefelt bara, men sen var det ingen mer.
Och inte ens hon gick omkring så bland folk. Dessutom tror jag hon hade en svart gymnastikdräkt. Nej, men det är en väldigt förvriden bild.
Men vi vänder på LP-skivan och lägger på B-sidan. Och där hittar vi första spåret som inte blev en singel. Den heter Chaos at the Airport.
Den klippar lite grann i bastrumman. Jag tror att det kan vara så faktiskt. Det är nog inte vi som har gjort fel där när vi spelar upp den.
Nej, den låter tydligen så. Men det låter som om man kan mycket väl haft det som ett mål. Att man liksom överstyrt just kicken för att få det där soundet på den.
Jag nämnde ju att Journeys skiva Infinity, den klippar lite grann på just trumsetet. Och att jag tycker det förstör det lite grann. Och det gör det såklart här också. Men det kan ju ha varit ett grepp och det kan ju ha varit ett misstag.
Mm. Ja, man får ju hoppas att det inte var ett misstag.
De är ju proffs.
Nu fick vi inte riktigt höra refrängen här i klippet.
Nej, utan jag valde mest för att jag ville sätta atmosfären här. Och jag tänker att det här är en bra låt.
Det är en bra låt och jag gillar refrängen också. Så det är en stark låt. Jag skulle inte lägga den på singel.
Nej.
Men den har en minnesvärd refräng och det är en bra låt överlag. Det är albumspår. Klick.
Ja, men när jag sitter där och DJar, då kräver väl inte att jag alltid ska spela refrängen just nu. Jag väljer ju en del som jag tycker är representativ för låten, tänker jag.
Rimligt.
Du är en refrängman.
Vad var det Roxette sa? Don't bore us, get to the chorus.
Ja, men det här är King Wilde, det här är inte Roxette. King
Wilde... Jag tror det var någon släppt... De släppte albumet Joyride och då stod den texten på skivomslaget. Då var en kompis som köpte det albumet så sa han, varje refräng, alla låtars refräng börjar 40 sekunder in i låten.
Ja.
Det är liksom så lång tid, sen måste refrängen in.
King Wilde äter Roxette till frukost, kan jag säga.
Nästa låt på B-sidan heter Take Me Tonight och blev inte en singel.
Det är inte ett självklart singelval, men det är lätt en av de bästa låtarna på skivan. En bra konkurrent till Cambodia. Cambodia är ett bättre singelval. Men, och kanske är att de är för lika i den här lite melankoliska känslan. Fantastisk låt. Inte självklart singelval, men fantastisk låt.
Nej, jag tror inte den har någon radiopotential.
Och så hade de ju ändå släppt Cambodia.
Exakt. Och hon generellt vill väl mer pusha sin... Om man tittar på alla singlar som hon har släppt så är väldigt få av dem någonting som man skulle beskriva som ballader.
Mm. Ja, verkligen. Hon är inte en balladsångerska.
Nej, och Cambodia skulle inte heller kalla för en ballad, men...
Ja, men det är en ballad.
Four Letter Word och lite sådana singlar.
Det är inte en lugn låt eller powerballad, men åt balladhållet är det ju.
Ja, precis. Men det är mer atmosfäriskt än någonting annat.
Ja, precis,
så. En stämningslåt. Och det här är bra. Det här är bra. Jag kan inte säga så mycket mer.
Välkommen till bra. Anders Hesselbom pratar i mun på Henrik Andersson. Men ja. Nu har vi känt varandra så länge och poddat så länge ihop. Så nu är han van. Nu får han lära sig att det är så det är att podda med mig.
Det största problemet är ju nu när YouTube kan sätta svenska undertexter på videos. Då, när vi kör våran flimmerduo så pratar vi för mycket i munnen på varandra. Så texten blir helt oförståelig.
Ja, men du vet, det är lite action när vi kör. Så det blir så.
Snabba puckar. Can you come over? Ja, det kan jag.
Den tar vi.
Det här är ju en låt som låter helt annorlunda mot hela resten av skivan.
Ja.
Här har vi live-instrumentation rakt över.
Ja, kanske inte riktigt rakt över, men du har det i alla fall. Och den förde lite tankarna till vad Stock Aitken och Waterman skrev åt Samantha Fox, tycker jag. Men återigen, det är ju Marty och Ricky som har skrivit det här. Ingen annan. Den konstnärliga ambitionen verkar ju ha sjunkit lite grann här, men det är ju en trevlig låt.
Ja, men det är lite konstigt också, för resten av skivan är ju, alltså, man kan måste ju säga att den är syntetisk, resten av skivan, och helt plötsligt så har du live-trummor och elgitarr, körsångare, och liksom det blir en helt annan typ av låt. Sen gillar jag ju refrängen på den här, Can you come over? Ja, det kan jag. Var bor du? Men
jag var tvungen att lyssna igen faktiskt medan du pratade, och jag får ge dig rätt. Det låter ju som att det är akustiska trummor som de har mickat upp och sådär. Så, ja, det ger en helt annan vibe, ja.
Ja, precis. Och det, frågan är ju lite varför. Är det för att ha någonting mer kul att göra på scen, eller istället för att stå och mima bakom syntar för bandet?
Men det måste väl vara att de väljer den instrumentation som passar. När det gäller just den här digitala musiken så har de ju ofta trumset live på låtar som är designade för att passa bra med trumset, bara för att bjuda på en show. Så att väldigt mycket ligger på sequencer, och sen kanske man har elbas ibland, man kanske har elgitarr lite då och då, och sen så har man ofta riktiga trummor live. Men det gör man ju även på låtar som View from a Bridge och sådär, då kör man ju med trummor live fast låten är skriven för trummaskin, för att det låter bättre med trummor live.
Kids in America är väl live trummor?
Ja, jag tror att den var riktiga trummor, ja.
Ja, precis. Det kan ju vara så. Nu är jag inte helt insatt i det första albumet, men jag tänker mig att hon har gått mer åt ett elektroniskt håll här med syntar och trummaskiner och än vad de gjorde första skivan.
Ja, och jag tycker ofta att det blir väldigt bra när man går åt det hållet, att de artister som börjar som syntare blir ofta sämre syntare än de artister som börjar som livemusiker och sen upptäcker synten. Och möjligtvis är väl Depeche Mode ett undantag, för de hade ju siktet inställt på synt redan från början, medan Kraftwerk hade ju inte det.
Nej, men alltså både Kraftwerk och Depeche Mode började ju faktiskt mer eller mindre som liveband. De spelade ju instrumentation, men vände sig ganska snabbt, kan man väl säga.
Ja, Depeche måste ju vänt sig väldigt snabbt i så fall, för Speak and Spell
var ju innan, det var ju innan de var Depeche Mode liksom, överhuvudtaget.
Ja, för Kraftwerk
alla började med trekordspunkt, tänker jag.
Ja, för jag tänker Kraftwerk släppte ju några akustiska skivor.
Ja. Vi tittar vidare på den näst sista låten på albumet, som, alltså, den är ju felstavad, den här titeln. Det är det som är så kul, för att den heter Wendy Sad.
Ja.
Står det på skivorna, S-A-D-D, och S-A-D-D, det är inget ord. Och ibland så heter den Wendy Sad, alltså sade någonting. Men det är oftast felstavat, och är det någon som har korrigerat stavningen, så blir det ofta till Wendy Sad.
Ja, just det. Men jag trodde att det där var ett konstnärligt grepp. Jag visste inte att det var en felstavning.
Jag kan inte svara på det. Jag vet bara att det stavar olika här och där, och att SADD är i så fall konstnärligt.
Eller så heter de Wendy Sad i efternamn.
Så kan det vara, visserligen. Men den var inte en singel, och den låter så här.
Okej, nu när jag hörde texten så är det nog felstavat, tänker jag. Men igen, tillbaks till trummaskinen, men det här är en låt som skulle kunna vara inspelad med riktiga trummor, eftersom de har den här dum-tap-dum-tap. Alltså någonting som en riktig trummis skulle kunna ha gjort, men de låter en trummaskin göra det.
Nej, precis. Och jag tycker inte att det är någon vidare bra låt.
Okej, jag gillar den. Jag tycker inte att det är singelmaterial, men jag tycker att det är en bra låt.
Ja, nej, det och den passar liksom inte heller in i resten av skivan. Can You Come Over kan jag ta på energin, på något sätt. Men den här låten känns mer som att vi stoppar in den mot slutet av albumet. Vi lägger den före Cambodia, så kommer ingen ihåg den.
Jag har ju min dom klar nu, men jag tänker hålla på den tills vi har lyssnat klart. Mm. Men du har helt klart haft intryck på mig i afton.
Du ska ju inte låta folk snacka ner dig, alltså.
Nej.
Stå på dig. Men sist på skivan så hittar vi förstås då Cambodia, och sen plus Reprise, som vi inte kommer att lyssna på här, men det är ja, hur långt är det? 2 minuter med lite instrumental musik egentligen bara. Så det är väl inte någonting som man kan kanske döma som en hel låt på det sättet. Men så här låter Cambodia om du inte har varit utanför din grottmänniskogrotta de senaste 40 åren. Legendarisk.
Ja, det är ju så apbra så att man skäms över att ens... Man känner sig som en liten mask som får äran att lyssna på det här mästerverket. Riktigt, ja. Riktigt bra.
Syntmelodin där, som är... Det är 2 syntar och en kör samtidigt. Den är alltså den är helt magisk.
Och den här stillsamma biten i början som lovar så jäkla mycket. Ja, men det här är solklart. Jag kan på en gång säga att Cambodia, View from a Bridge... Words Fell Down.
Medhåll, fullständigt medhåll. Och det är lite konstigt att man inte släppte en tredje singel. Nu vet inte jag när det tredje albumet, hur snabbt det kom ut. Men det var ju faktiskt så att man släppte en singel till under 82. En låt som heter Child Come Away som inte var med på albumet.
Och då är frågan om man släppte den som singel för att man ville få ut den eller om man släppte den på singeln för att man ansåg att den skulle sälja King Wild på det bästa tänkbara sättet.
Ja, alltså för den kom ju ut i oktober. Då hade albumet varit ute i, vad blev det då? Juni, juli, augusti. Den hade varit ute i nästan 6 månader albumet. Man måste ha kunnat släppt en till albumsingel. Och varför Child Come Away då inte sparades till nästa album? Ja. Eller om den hörde ihop med något event av något slag. Säg att den kanske var på tv på någonting. Och då måste vi få ut den så folk kan köpa den. Men jag säger som du. Alltså Cambodia släpptes först. View from a Bridge kom sen. Mm. Och sen borde det ha varit Words Fell Down.
Och jag behövde knåda på det där i huvudet. Men jag inser nu att det
mental
är rätt.
Mental matematik. Ja.
Alltså, här hade du lite inflytande på mig, men vi kan ju vara överens om att King Wild, det är ju ett jäkligt välskött enterprise. Och hon lever ju fortfarande på att vara artist.
Och trädgårdsprogramledare i tv.
Ja, just det, BBC också. Mm. Nej, men makalöst bra, får jag säga.
Ja. Fantastiskt bra. Och som sagt, jag släppte en ny singel alldeles nyligen som jag tyckte var helt okej. Okay. Den kommer inte vinna några priser, men liksom hon är ju fortfarande igång och bara kör. För jag menar, hon är ju 60.
Ja, den, ja typ 60 där någonstans. Ja. Så hon är ju inte lastgammal, men hon är inte heller en brud, utan nu är hon ju en ärrad musiker, en luttrad musiker.
Ja, men fortfarande vacker som en dag.
Det måste jag tillstå.
Ja. Så är det. Nästa vecka ska vi också ta och lyssna på lite fagra 80-talare, men jag lämnar det där kan man väl säga.
Det är också en album nummer 2 men från en helt annan artist. Men det här var jättekul och det är kul. Jag har nästan glömt bort hur bra tidiga King Wild var, så det var kul att få komma tillbaka till det.
Och vi vill ju förstås tacka dig som har lyssnat på programmet, och om det är så att vi har sagt någonting felaktigt nu igen, så ni är högst välkomna att kommentera till oss.
Ni som är experter på Yamaha-syntar, ni kan lika gärna hålla tyst.
Men ni hittar oss på sociala media och på googla lite. Det löser sig. Men tack så mycket då och adjö.